Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Ja, god morgon, god morgon. Det är tisdag och det är Seniorradions veckoprogram. Och jag som sitter här i studion heter Sven-Erik Lundberg och jag har Hasse Pålsson i kontrollrummet. Och vi har ett, ja, som vanligt, digert program. Vi ska höra dagens namn naturligtvis. Seniordoktorn kommer hit och pratar lite gärna om hur man har sett på olika problem från 60-talet och framåt. Och så kommer Agneta Sjöblom som har med sig sin gäst Ingegerd Herlitz från Folkteatern i Gävle och kommer att prata om hur teatern har fungerat här då. Och Sven Johansson har intervjuat Per Aspenberg som kan väldigt mycket om fågellivet här i Gävle med omnejd. Agneta berättar om naturliga favoriter som hon har. Och så ska jag själv prata lite gärna om Big Maybell som inte fick en hit med Whole Are The Shaking Going On. Och ja, vi har en panel naturligtvis som ska diskutera intressanta ämnen som är lite aktuella. Och Timo kommer att berätta om nästa veckas program, vad som händer i veckan och så vidare. Och så blir det naturligtvis väldigt mycket musik också. Och det kommer att komma igång ganska snart här. Vi börjar med The Preacher och Kenny Burrell. Ingrid?
Hallå.
Ja,
du vill väl veta vilka vi ska gratulera?
Ja, det vill jag göra. Ja.
Då är det Inga och Inga Lill som vi ska gratulera. Och Inga, det är ju ett av de vanligaste namnen bland kvinnor som är över 75 år gamla. Det är ett namn som är ganska vanligt som andra namn bland de yngsta idag också, men ovanligt som tilltalsnamn. Inga tillhör det namn som finns inknackade på runstenar runt om i landet. Och det är en kortform av till exempel Ingeborg och Ingrid. Var också vanligt i dubbelnamn som Inga-Britt. Betyder den av Ing skyddade och Ing, det var en gud i asatron. Inga har haft namnsdag sedan 25 oktober sedan 1901. Och Inga Lill, ja det namnet är ovanligt också bland de yngsta. De senaste åren har ingen fått det som tilltalsnamn. Har använts som förnamn i Sverige sedan slutet av 1800-talet. Och drygt 16 000 svenskor bär namnet. Och medelåldern där är 73 år. Och sen är det världspastadagen idag om du nu vill äta pasta. Och sen är det solförmörkelse också hörde jag. Men det är väl ingen... Vi får nog inte se solen i alla fall idag eftersom det regnar. Men om vi fortsätter så 26 oktober då ska vi gratulera Amanda och Rasmus. 27 Sabina. 28 Simon och Simone. 29 Viola. Och söndag den 30 då är det Elsa och Isabella. Och då har vi fått tillbaka normaltiden. Och sen på måndag den 31 då är det Edith och Edgar. Så det var vad jag hade idag. Inga och Inga Lill gratulerar vi.
Ja, och då kan vi bara tillägga då Ingrid att vi verkligen ser till att vi får rätt tid.
Ja, absolut.
Vi ska ställa tillbaka klockan då på söndag morgon.
Just det, ta in trädgårdsmöblerna brukar jag säga.
Ja, så kan man säga. Ja. Ja. Ja, tack så mycket.
Ja, tack ska du
ha. Ja, tack. Hej. Och då hör vi Carl Basie.
Thank you. Reklam.
Välkommen till Gävle Teater i höst och upplev storslagen dans med Kullberg, magi med Kalle-Einar Häckner, en hyllningskonsert till Svante Thuresson, humor och allvar med Ösnujen, Olof Wretling och tre lite äldre systrar. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Nej men hej du, om jag vill göra något roligt, intressant, få lära mig nya saker, var ska jag vända mig då?
Ja, snabbt så tänker jag att du ringer till ABF Gästrikebygden på 129075 eller gå in på deras hemsida gastrikebygden.abf.se för att kika där, för där finns det mycket att titta på.
Oj, tack. Enkelt.
Ja, det är så det ska vara.
Ja.
Ensam är inte alltid stark. Tillsammans kan vi göra livet lite bättre. Som medlem i PRO ger vi dig rikliga tillfällen till gemenskap. Till exempel vid våra träffar, studiegrupper eller utflykter och resor. Man lär så länge man lever. Vill du veta mer om oss? Ring 076 472 12 22. Eller gå in på vår hemsida pro.se/gavle.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
Det kostar inget, men betyder massor. Att fylla i Vita arkivet är som att ge en kram till eftervärlden. Du gör det enkelt på vitaarkivet.se eller genom din närmaste Fonusbyrå.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ja, då hälsar jag vår doktor Lars Pettersson välkommen.
Tack.
Och du... Jag vet inte vad du skulle berätta riktigt om idag, men du har ju varit med länge, ja. Så du vet ju en hel del.
Ja. När jag började fundera på vad jag skulle tala om, då tänkte jag tala om de nya tidens kultursjukdomar. Så tänkte jag till längre och så lite till och så tänkte jag, allting är ju föränderligt. Hur sjukdomar kommer och går. Varför inte börja lite längre tillbaka? Då är det bra att veta att vårt spetälske sjukhus i Sverige lades ner 1948 och det låg i Hälsingland. Och vi har haft patienter på hudkliniken på 70-talet som hade varit personal på spetälske sjukhuset. De var rädda för smittan. De var inte smittade men rädslan fanns där. Man glömmer bort att spetälska fanns i Sverige in på 1900-talet. Det är en bortglömd sjuka. Jag uppväxt med TBC på nära håll. Min pappa var tandläkare och han hade en tandsköterska med öppen TBC. Och då blev det naturligtvis stor kalabalik. För då måste jag, barn och han och alla patienter följas upp noggrant med skärmbild och kontroller. Och jag hade ett primärkomplex att jag var uppföljd med skärmbild från barnaåren uppåt till vuxen ålder. Jag har haft kraftiga reaktioner på tuberkulintester varje gång. Då tror man att tuberkulos, det finns ju inte i Sverige längre förutom hos invandrare. Men TBC är fortfarande vanligare än covid om vi ser ut i världen. Men i Sverige försvann det tack vare att vi satte igång sociala bostadsprogram.
Så det är inte vaccinationsprogram?
Nej, det började försvinna innan. När man kom med barnrik i hus och sådana här saker. Trångboddheten försvann. Man fick in dusch eller badkar i hemmen. Hygien och bostadsytorna. Det betydde allt för TBC. Mm. Det glömmer man bort. Och sen kommer vaccinationerna. Sen kom skärmbilderna. Sen kom medicinerna. Men då hade redan TBC dalat ordentligt. Man undervärderar sociala faktorer. när jag började tänka så där långt, då tänkte jag, hur har jag upplevt att vara huvuddoktor? Är det några sjukdomar som jag saknat på gamla dagar?
Förlåt?
Är det några sjukdomar som jag saknat på gamla dagar?
Saknar man sjukdomar?
På 70-talet fick vi in väldigt ilsna bakterieinfektioner med beta-streptokocker typ G. Beta-streptokocker A, det är förlakansfeber och halsfläs och så. Men G, det ger oerhört ilskna varande hudinflammationer. Speciellt på fotryggarna, i ljumskar, men även uppe i hårbotten. Och sådana här streptokockinfektioner i ljumskar, det var låg de i säng i 14 dagar med svärade ben. Så allvarligt var det. De där såg vi på 70-talet och började in på 80-talet. Sen en gång på 2000-talet så kom det en patient med en sån där och sa, åh jösses, roligt att se dig. Jag har inte sett det här på 20 år. Hon stötsade lite. Man blir lite nostalgisk när man ser gamla sjukdomar. Man tänker inte på att samhället förändras väldigt mycket. Fram till mitten av 30-talet var ju 80% av Sveriges befolkning sysselsatt på något sätt i jordbruk. Och det hängde kvar rätt länge så att vi såg väldigt mycket smitta från kor och kalvar. Ringormar.
Ringormar?
Ja, smittar från kalv.
Ja.
Och man var exponerad hela tiden. Lantbruksbarnen de tog samma salva som man behandlade korna för. Då fick de fretskada på armen. Så då såg man att de har haft ringormar och fått en fretskada av behandlingen. Men stadsbarnen som var på sommarbesök, de blev helt undrande. Varande infektioner, ilskna infektioner. Oj, 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 vad kan det här vara? Då kunde man titta på dem och säga, det är tur du som har en ilsken svampinfektion. Ju ilskna den är, desto bättre är det, för den brukar bli spontanläka. Då tittar man hur stora...
Det är alltså att man bygger upp en immunitet själv?
På 6 veckor ungefär.
Okej. Okay.
Lågvirulenta svampinfektioner, de är eviga till fotsvampen, då har man livet ut. Det är ingen idé att behandla. Men de där, de var väldigt, väldigt tacksamma. Sen efter kalvarna kom en period med alla hade kaniner. Då gosade de med kaniner, så fick de ringhormen på kinden. Då kände man, du har kanin hemma. Ja, hur ser du det? Det var liksom den... Man har sina tidsåkommor. Och man saknar dem när de försvinner. För det var så lätt. Det var 30 sekunders diagnoser. Mm. Och patienterna bara, hur kunde du? Mm. Så att det här har varit rätt roligt att se variationerna. Bakterier och svampar. Men sen i nyare tid så har jag varit involverad i sådana här kultursjukdomar.
Kultursjukdomar?
Ja. Först kom kvicksilversjukdom och kvicksilverförgiftning. Och då är det så att man fick ekonomiskt bidrag av landstinget om man var kvicksilverallergisk. Det är 0,5% av befolkningen är det. Så att vi testade alla sådana som upplevde kvicksilverkänslighet på hudkliniken. Så jag har träffat alla som trodde sig vara kvicksilverkänsliga. Och symptomen för kvicksilverkänslighet... Trötthet, håglöshet, nedstämdhet. Jag känner mig som en vissen tulpan. Jag får ingenting gjort. Man är allmänt moloken.
Det låter ju som om man är gammal.
Ungefär att vi drabbas av gammal, ja. Det roliga var att vi som hudläkare hade lite svårt att tro på kvicksilverförgiftningar. För vi har använt ruggigt mycket kvicksilver i vår dag. Vi hade kvicksilver och hårsprit mot mjäll. Vi hade kvicksilver i salverna mot psoriasis. Och jag blev varnad av en professor på hudkliniken. När jag skrev ut Mobergs salva, då ska du kolla om man får en kvicksilver, svart kvicksilverrand i tandköttet. Det är ett tecken på förgiftning. Mm. Den nivån låg vi på hudkliniken, på våra patienter.
Mm. Men kvicksilver är ju en sak som man har haft i mun hela livet.
Ja, amalgam, ja.
Ända tills tandläkarna började ta ut bort dem.
Det. Alla blev så rädda för det.
Mm. Så det var därför, i stort sett.
Sen gjorde man en rolig studie där i Bohuslän. Det visade att ju mer amalgam man hade i munnen, desto bättre hälsoläge hade man. Det fanns inget samband mellan amalgamexponering och sjukdomskänsla. Det var precis tvärt emot. Det är rätt lätt att tänka sig att om man har fött sin munhåla, då har man också fött sin hälsa i övrigt.
Tror du igen?
Ja, så här sambandet var ju rätt såklart. Men den kvicksilverkänsligas förening, de tyckte väldigt illa om den där studien.
Det kan jag tänka mig. Ja.
Den där åkomman, den fejdade bort. Sen kom nästa. Och den gick i, var tvåfasig. Det var bildskärmssjukan som orsakades av en enda doktor på Karolinska sjukhuset. Han skrev ett intyg till två patienter att de hade ansiktsrosacea och en intensitet som man aldrig sett tidigare. Han trodde att det var strålningsskador av bildskärmen. Och där tog TCO till sig och började prata om farliga sjukdomar på kontoret. Och det blev epidemi av bildskärmssjuka. Jag var knuten till yrkesinspektionen på den tiden. 3 eller 6 timmar i veckan beroende på hur mycket vi hade att göra. Och det var riktigt, riktigt jobbigt. Och yrkesinspektionen var lite klavbunden. För en av deras sekreterare upplevde samma symptom. När hon satt vid datorn. Så att jag varit med om att personalen har stängt arbetsplatser för att det varit för mycket bildskärmar. Hoppsa.
Jo, men det känner jag till.
Ja.
De där åren, ja. Tog, när det var väldigt...
Ja, ja, sen gjorde man ju massor med studier som visar att patienterna kunde inte skilja på om en bildskärm var avslagen eller påslagen. Så då kom förklaringsmodellerna. Först var det strålning. Så visade man att det inte var någon strålning från en skärm. Sen kom det elektromagnetiska fält. Då visade man att elektromagnetiska fältet från skärmen var mindre än det från hjärtat. Och sen kommer det flipperfrekvenser från skärmen och så vidare. Man hittade olika förklaringsmodeller varför man blev sjuk av bildskärmen. Och så fick forskningen avskriva en efter en efter en från att dök upp. Och till slut fejdade bildskärmssjukan ut. Men då blev man helt allergisk. Och det blev en stor epidemi. Och många var fick man för symptom av elallergi. Och man blev trött, hängig, orkeslös. Allmän sjukdomskänsla.
Det hade man väl hört förr?
Jajamensan. Jag var involverad i det här också från yrkesinspektion. Så jag suttit och pratat med dem. Det finns en stackars hudläkare som heter Mats Berg från Stockholm. Han undersökte över 400 bildskärmssjuka som TCO hade plockat ut åt honom. Och han säger inte bildskärmssjuka. Då blir jag sjuk. Det tog ett bra tag innan vi kunde skriva av det hela. Men då kom en kollega från Umeå som talade om teknikersjuka. Det var teknikstress som gjorde det här. Och då fick det en ny fart en period. Och så har det fejdat ut. Nu är vi bara utbrända. Varje tid söker sin egen förklaringsmodell. Karin Johannesson, professor i litteraturhistoria och kunskapshistoria. Hon skrev en bok om forntidens sjukdomar. Hon beskrev en åkomma som heter nostalgisjukan på 1700-talet. Exakt samma symptombild. Det var nostalgin som gjorde att man blev sjuk. Nostalgisjukan var så sjuklig så att man kunde till och med dö av den. Så att sjukdomar kommer och går. Det kommer helt enkelt nya sjukdomar. Och vad jag kommer ihåg att doktorer är oerhört lätt att framkalla sjukdomar hos patienter.
Jaha, jag trodde det var tvärtom.
Det räckte med ett intyg från en doktor i Stockholm för att ge bildskärmssjukan och elallergin. En doktor med lite stöd från Umeå. Så att man ska välja sina doktorer med omsorg.
Uppenbarligen ska man göra det. Och då kanske man skulle välja ett specialpreparat som läkemedel också. Och vi hör George Formby i Auntie Maggie's Remedy. Och jag tackar dig för det här pratstunden.
Tack för det.
Now there's all sorts of medicines that you can buy. No matter what ailment you've got. If but I know a special one you ought to try. You'll find it the best of the lot. It's me Auntie Maggie's homemade remedy. It's guaranteed never to fail. That's the stuff that will do the trick. It's sold at every chemist for one and a kick. Now if you get lumbago, rheumatics or gout, or a pain in your rubber tilly, don't kick up a shindy. You'll never get windy with Auntie Maggie's remedy. If you set your alarm clock for 8 in the morning, you're bound to wake up, I'll agree. But I'll bet you by heaven you'll wake up at 7 with me Auntie Maggie's remedy. In the young lady's bedroom I went by mistake. My intentions were honest, you see. She shouted with laughter, ha-ha, I know what you're after. It's me Auntie Maggie's remedy. Yes, sir. Oh, me Auntie Maggie's homemade remedy. It's guaranteed never to fail. That's the stuff that will do the trick. Sold at every chemist for one and a kick. Now when the baby starts crying, there's always a reason. And if you inspect him, you'll see. Oh, the poor little chappy has covered his nappy with Auntie Maggie's remedy. Now I went to the doctor, I wasn't too well, and he made me lie on the settee. He said, there's trouble brewing, you've been overdoing your Auntie Maggie's remedy. Now I know a girl who was putting on weight in a spot where it just shouldn't be. So I said to Nelly, now you rub your ankle with Auntie Maggie's remedy.
Ja, det finns väl ingenting som Auntie Maggie's remedy inte kan bota. Men nu har Agneta kommit in här i studion. Agneta Sjöblom, vår specialist på kultur får vi säga.
Tack.
Och vi har Ingegärd Härlitz här. Och jag lämnar över ordet till er.
Tack, Sven-Erik. Välkommen till studion, Ingegärd Härlitz.
Tack
nydigen
så mycket.
Pensionerad producent på Folkteatern Gävleborg. Du arbetade i 34 år på Folkteatern som producent. Och vi har mötts genom teatern under alla dessa år i olika sammanhang. Jag gjorde en daglig redaktionell evenemangsspalt som till slut blev nästan en sida i lokaltidningarna. Vi hade kontakt, du och jag, både yrkesmässigt och som publik. Berätta, du kom från Folkoperan i Stockholm och det var ditt första stora uppdrag, va? Eller ditt första uppdrag var Stora Vreden.
Ja, jag kom egentligen, vi hade haft två premiärer i Stockholm så jag kom i april 1988. Och då var ju teatern igång sedan länge med en jättestor uppsättning, Den stora vreden. Och mitt första besök då när jag kom upp i Iggesunds valskverk, det var hisnande måste jag säga.
Ja.
Samuel Hedström, våran scenmästare, körde omkring med en jättestor gaffeltruck och fraktade stockar. Och scenen hade ju ett djup på 60 meter. Så att jag hade ju aldrig sett någonting liknande tidigare. Så att det var liksom ett underbart att bara ramla in i det här, men det var ju många som hade arbetat liksom med uppsättningen innan, för jag var med om de sista månaderna.
Och det var ju en enorm uppsättning.
Ja.
Den var väl mindre när den spelades i Gasklockorna i Gävle, eller med Amledo?
Nej, vi flyttade ju sen den stora breden till den stora Gasklockan. Och det var ju första gången som Folkteatern var på Gasklockeområdet.
Precis.
Och då var det ju väldigt spännande, för då var det ju skrotupplag där nere. Så att vi hade ju en intressant schemaläggning där vi schemalade aktiviteter så att vi kunde repetera utan att man lastade skrot. Men det var samma uppsättning egentligen, men den blev ju lite annorlunda liksom scenografiskt eftersom det var helt andra mått och förutsättningar i stora Gasklockan.
Precis, och Thomas Di Leva var väl...
Han var med senare i, när decennierna skiftade mellan 89-90 så gjorde vi ju den tragiska berättelsen om Amledo, prins av Danmark.
Ja.
Också då i regi av Peter Oskarsson, och då var Thomas Di Leva med.
Då var Thomas Di Leva med.
Och jag har en sån oförglömlig upplevelse, för vi körde Thomas Di Leva ner, för det fanns väldigt mycket, han fick väldigt mycket hatbrev och så under den här perioden. Så att han kände sig lite osäker, så jag körde honom ner till premiärföreställningen. Och det är en sån där upplevelse som sitter kvar, hur jag sitter kvar med Thomas Di Leva som skulle liksom äntra scenen på det sättet första gången som skådespelare i den här stora uppsättningen.
Ja, förstår det. Och jag tänker också, hur stor var publiken? Har du några siffror för det? För hela Sverige och västvärlden på stora vreden. Det måste ju vara enormt många som såg det.
Nej, jag har inte riktigt några siffror aktuella nu. Vi spelar ju först i Iggesund och sen i Gävle och sen i Iggesund igen.
Igen, ja. Mm.
Och det var ju fantastiskt att det kom så många människor.
Ja.
Och det var vi ju inte alls säkra på. Jag minns att det var väldigt... Vi hade ju premiär på midsommarafton. 18 juni 1988 var det ju premiär. Ja. Men då när vi började liksom arbeta så var det ju några föreställningar då midsommardagen som inte var så såld, så att säga. Så vi höll på med olika aktiviteter runt det.
Den var
gick det ju inte att få en plats så småningom.
Nej, nej. Du, vad gör en producent?
Ja, den gör väl väldigt mycket, men man är ju med och planerar liksom scenkonstföreställningen tillsammans då med teaterledning, regissör, scenograf och alla inblandade. Så man är som ett, liksom ett kugghjul i hela teatermaskineriet. Och då är det ju att man har hand om budgeten oftast för ett projekt. Det kan vara lite olika, men det har man ju oftast. Så att det är ju att avväga liksom konstnärliga frågor gentemot ekonomiska och publika, kan man säga. I en produktion som då är bestämd av teatern.
Hur många teaterledningar har du jobbat med under de här 34 åren?
Ja, jag har jobbat med de som har funnits där. Peter Oskarsson har ju varit en väldigt tongivande kraft. En fantastisk konstnär och regissör. Som ju står liksom för någon sorts grund. Och också tillsammans med Kurt Nylander som också var en fantastisk person. Och sedermera teaterchef. Och sen hade vi en tid med väldigt uppsökande teater med Ulf Fembro. Och sen har vi jobbat med Micke Kock. Så att det är ju då 3-4 stycken.
Hur ser du på intresse för teater i länet? Är det skillnad i Gävle som stad och länet i övrigt?
Jag är så stolt och glad över att få mött Gävleborgs län. Jag kommer ju från Gotland från början.
Ja.
Och jag minns när jag åkte runt med en av våra publikarbetare, Anita Marcus, första året. Så hade jag ju inte varit på alla ställen i Hälsingland. Och jag var helt hänförd över detta fantastiskt vackra landskap. Så jag sa hela tiden, åh, vilket gigantiskt län vi har. Hur ska vi kunna nå ut här? Och den otroliga kraften som det finns i föreningslivet är jag så imponerad av. Och det tycker jag verkligen att det finns ett mycket starkt intresse. Och teaterföreningarna då som är ofta är arrangörer eller tillsammans med andra föreningar. Det är liksom en otrolig dynamisk kraft i ett samhälle.
Hur söker ni lokaler?
Oftast så har vi ju ett samröre med liksom de som finns i kommunen. Och med föreningslivet och hur man kan lägga upp en föreställning. Men så kan det ju också vara så att vi är väldigt nyfikna på någon plats för att den skulle... ska jag säga, stämma väl överens liksom med den berättelse som vi har. Och då, det kan ju vara så att man åker runt och tittar och mäter och kollar elström och sådana saker. Och det finns ju så många fantastiska rum. Tyvärr är ju inte alla varma.
Nej, just det, just det.
Så att man får ju liksom pyssla lite grann också kanske med omkringliggande lokaler också, om det är många som är med i en uppsättning.
Precis, precis. Jag tänker då när det är i Axmar i masugnen till exempel. Den värmdes väl upp? Men det var ju sommar nästan.
Det var ju sommar, ja, och
men
myggrikt.
Lite strått.
Men en fantastisk, och det kan man väl säga att det finns en förening då som är väldigt dynamisk, som driver liksom berättelsen om Axmar bruk och dess historia vidare. Mm. Och som var väldigt intresserad av att arbeta tillsammans med oss. Mm. Och vi var där flera gånger och mätte och tittade och liksom såg att det här kan fungera. Men det är ju ett enormt äventyr. Det kommer vilda fåglar mitt under repetitionerna och det liksom händer saker. Så att det är ju liksom ett äventyr varje gång man är på en sån här plats.
Men det blev väl också utsålt, vill jag
väldigt, minnas. Väldigt utsålt,
svårt,
ja,
att få biljetter till slut. Mm. Eller nästan hela perioden, tror jag det var.
Och sen hade vi ju under Drömmar och demokrati för några år sedan, så gjorde ju Jörgen en konsert som hette Drömkredden.
Jörgen Antonsson.
Antonsson, ja. Där vi jobbade tillsammans med Gävle symfoniorkester och några musiker där.
Precis, precis.
Och då letade vi också lokaler. Vi var i Spiksmedjan uppe i Nordanstig. Vi var liksom i sjömanskyrkor. Vi var på de mest konstiga platser.
Mm.
Och det var en utmaning för de musikerna som var vana att ha mycket bekvämare förhållande.
Ja,
annars.
Det är klart. Ingrid, ska vi ta och lyssna på din önskelåt?
Ja.
Berätta varför.
Trollkaren från Ås regerades först uppe på Träteatern, som ju är en scen som vi har varit på. Och sen så flyttade den till Gasklockan. Och jag tycker att den här slutsången den är helt fantastisk. Vi har många fina minnen därifrån, men en fågelskrämma som har Tommy Nilsson inne sig är aldrig fel.
Nej, då lyssnar vi på den.
Har du aldrig gått under stjärnorna och känt att allt är illusion? Alla behöver en plats någonstans, att bli del av en sann religion. Människor samlas i tempel och hus, förmodligen mest av tradition. Att söka det svar det inte längre minns, till detta är min recension. Allt kan bli allt i en virvlande dans, på väg mot en gyllene skatt. Applåder och skratt ut ur trollkarens hatt, du ska se. Livet kan bli mycket mer än det du ser. Och tiden du fått är en ynka sekund, aldrig får du något mer. Ett liv är ett spel som har brister och fel. Historien är ibland ganska tung, mycket tung. Men världen är full utan magiska ting, som lika du aldrig ser. Så upp med ridån och ta plats i din sin. Livet kan bli mycket mer. Allt kan bli allt i en virvlande dans, på väg mot en gyllene skatt. Applåder och skratt ut ur trollkarens hatt. Livet kan bli mycket mer.
Allt kan bli allt med Tommy Nilsson och slutsången ur Trollkaren från Os i uppsättning med Folkteatern. Ingrid, jag skulle vilja fråga dig, har du någon favorituppsättning? Har du några, får man fråga det?
Nej, det tror jag inte att jag har, men det finns ju ögonblick från varje föreställning som liksom stannar kvar.
Mm.
Tillsammans med Micke Kock så gjorde vi ju en föreställning som heter Sven Hammels journaler för högstadiet. Och det var en sån där fantastisk, som där liksom tonårspubliken verkligen hängde med. Och när jag står liksom i foajén och tar emot publiken efteråt, så kommer det ut en kille, så gör han high five och så säger han: fett bra!
Ja, det...
Så det finns ju såna här saker som, där man känner att det har blivit en sån genklang hos publiken.
Ja.
Körsbärsträdgården lika så.
Mm.
Alltså stora uppsättningar i Gasklockorna, Bröderna Karamas och Mästaren och Margarita. Men sen finns det ju många mindre föreställningar där vi har varit ute på bygdegårdar och spelat. Där liksom det finns en engagemang från publiken och det är helt oförglömliga kvällar.
Jag förstår det. Och jag menar, du, Helene Tofors var ju väldigt drivande när Folkteatern etablerades, Bertil Hagström.
Ja. Och Hofors är ju en sån där ort som de är också så fantastiska, teaterföreningen där. Och vi har skapat så många föreställningar på olika sätt och också hittat nya lokaler. Vi har gjort föreställningar i Korsobruk till exempel.
Ja.
Som ju är en, faktiskt egentligen inte riktigt i Gävleborgs län, men en fantastisk plats. Där vi gjorde Körsbärsträdgården. Och det var liksom också så där, allting bara stämde med publiken och så.
Och likadant Sandviken har ni väl också ett nära samarbete,
ja,
med?
Ja, vi jobbar ju tillsammans med alla kommuner i länet.
Ja, ja. Och mera kanske med en del.
Nej. Det är liksom, vi försöker ju hitta former för att sprida, skapa föreställningar runt omkring. Och det tycker jag, det är väl liksom ett signum det här att vi har jobbat så nära publiken.
Ja, ja. Och att ni får publiken delaktig i arbetet så att säga. Det ger ju så mycket mera och kanske en stolthet också för egen byggnad så att säga och trakt. Jag undrar hur många föreställningar har du arbetat med?
Jag har försökt att räkna lite grann då. Jag tror att jag är någonstans runt 100 stycken.
Hundratal, ja. Och då är det ju uppsättningar, alltså nya uppsättningar.
Men sen är ju teatern en kollektiv konstform.
Ja.
Så att man ska säga, det är ett oerhört starkt samarbete och ett, liksom att man jobbar tillsammans. Så att på något sätt så finns det ju inte... är man ju delaktig i mycket, men man kan, det är liksom, det är ju tillsammans som vi har gjort det här, och det är ju liksom verket som står först och det är publiken som ska ta emot, så
jag förstår.
Man är ju en del av en sorts helhet.
Jag tänker på Heffaklumpen. Det var en satsning för barn från förskoleålder, va?
Ja, och det var ju i samband med att man gjorde olika scener. Det var dels en turnerande verksamhet och Träteatern och Gasklockorna.
Mm.
Och i Gävle så hade vi då möjlighet att starta Heffaklumpen. Och då kunde man se teater gratis, skolorna kunde beställa. Vi hade ett samarbete med Extrafik.
Jaha.
Som gick under benämningen Extrafik Hjärta Folkteatern.
Ja, ja. Och då kom man från hela länet.
Ja. Mm. Och det är klart att det är lite svårt att åka från norra delarna av länet, så att det var inte helt liksom komplikationsfritt.
Men Heffaklumpen som byggnad finns inte kvar, eller?
Nej, utan det var ju Folkteatern som då döptes om för en tid.
Ja, ja.
Och... Men fantastiska uppsättningar. Då kunde man också gå. Vi gjorde ju Blodsbröder, en musikal, regisseras av Tommy Lindström. Och då kunde publiken komma igen på lördagen. Och det var flera som gick med sin skolklass och så kom man tillbaks på lördagen. Ah. Det är ju helt underbart.
Men, och såg något annat?
Nej, jag såg samma. Ja.
Ah. Spännande. Mm. Men du, jag tänker också på det här med att publiken. Är publiken annorlunda idag? Vad har förändrats de här 34 åren?
Jag tycker det är en intressant fråga och jättesvår. Jag tror ju att alla människor har liksom behov av saker och ting som skapar värde i ens liv. Alltså förutom arbetet så finns det fritid. Men man har också ett behov där man har liksom att man behöver skapa värde. Där kan liksom teatern bli en del. Också att man gör tillsammans med andra liksom, eller att man skapar ett arrangemang på den plats där man bor för att den platsen ska leva. Så jag tycker nog att egentligen så finns de behoven och det ser ut på samma sätt. Men däremot så har väl kanske föreningslivet ändrats.
Mm.
Och det kanske är mer att vi hade mera fysiska möten förr, och nu kanske man möts digitalt och på andra sätt.
Mm.
Och det här kommer säkert att påverka, men jag tror inte att människorna egentligen är annorlunda.
Och coronan gjorde väl också att arbetssättet blev annorlunda?
Ja, alltså det var ju en mycket, mycket märklig tid.
Mm. Förstår
det. Det måste man verkligen säga. Jag har inte riktigt tänkt klart över det, men det påverkar ju oss väldigt mycket.
Ja.
Och publiken. Och också. Tror jag också det här att man inte har möjlighet att gå ut och träffas. Man blir, alla blev lite asociala under en period.
Men ni hade ju ändå på nätet.
Ja.
Och på SI och man kunde beställa. Mm. Och det var ju väldigt fint. Mm. Väldigt fint. Man var ju inte lämnad. Från
Nej, vi
sida.
Gjorde vad vi liksom förmådde i den stunden. Ja. Men jag tror att det har påverkat alla. Och det kommer säkert göra det flera år framåt.
Ja. Har du någon anekdot som du vill delge lyssnarna?
Och det finns ju jättemånga. Nu ska vi hitta på någonting här snabbt. Vi kan väl ta, när vi jobbade med bröderna Karamazov så var vi ju i Retorten. Och tyvärr var ju taket på den, det var ju innan liksom renoveringen som Gävle kommun har stått för. Men då läckte det ju in. Så då hörde vår inspicient Konstantin Karlestam av sig på telefon. Och så sa han, Ingegerd kom, det regnar snett. Och då känns det, även om man är en god människa och en god arbetskamrat, så finns det saker man har väldigt svårt att göra någonting åt. Det finns ju också när vi gjorde Amledo så använde man instrumentet slagbordun. Och det här var ju inför premiären och det var ju ganska mycket nerver i omlopp. Och då var det ett ljud som låg i clinch med den här slagbordunen. Så då kom Ale Möller och sa, du måste åka och titta vad det är för ljud det där. Så att jag försökte lokalisera det här och då kom det från en båt som låg nere i hamnen. Så att jag åkte ner dit, det var en sen afton. Och sen gick jag in där och det var en oerhört förvånad människa som då mötte mig. Men som jag försökte förklara då det här. Så de stängde av någon sorts anläggning då under en viss period. Så att det inte låg i clinch med slagbordunen.
Och att du lyckats lokalisera det. Men det var så tydligt ändå. Så
ja, det var nog, det var ganska
spana högt. Efter det. Du, jag tänker så här. Du har ju sett de flesta på scenen som har rört Folkteatern. Har du själv stått på scenen?
Ja, det var väl så mitt teaterintresse började en gång.
Ja.
Så att jag var ju med i olika, liksom jag var med i ett tidigt ett revysällskap på Gotland som en musiklärare startade. Och sen så småningom så kom jag till Dalarna, till Falun, och då hade vi ett teatergäng som heter Raka Rör.
Mm.
Så där var jag med. Och då skrev vi också texter och sjöng.
Ja.
Olika saker och gjorde nyårsrevyer och så.
Vad var det för ålder då?
Ja, jag måste ha varit kanske 25 kanske.
Ja, ja.
Och sen så gjorde Dalateatern en uppsättning av Lysistrate.
Mm.
Nedanför Hoppbackarna i Falun, och då var jag med som en av skådespelarna.
Ja. Mm. Men du har ingen längtan till scenen därefter?
Nej, jag har haft fullt upp med alla båtar som låter och allting runt omkring, så jag har inte, men det är ju liksom en, jag tror nog att jag skulle vara jättenervös nu att vara på scenen när man har mött alla fantastiska skådespelare som gör ett sånt arbete. Då skulle jag nog känna mig ganska tafflig, tror jag.
Och jag kan tänka så här, när du vet vad som kan hända bakom kulisserna. Eller hur? Du är gotländska, Inger.
Ja.
Vad betyder det för dig?
Jag tror att det betyder att när jag växte upp så fanns det ju ingen liksom regional teater på Gotland. Men däremot så fanns det ju ett väldigt starkt intresse. Och min farmor var liksom en sådär liten apa. Hon var med i olika teatersammanhang. Och jag hade en kusin som gick på Kalle Flygares teaterskola sen. Men just den här starka liksom kärleken till hembygden tror jag att jag har tagit med mig till Gävleborg.
Mm, mm.
Och att man kan se hur det är liksom en liten by kan leva med sin lokal och ha verksamhet där, bygger på människornas skaparkraft.
Hur ser utbudet ut på Gotland idag?
Ja, idag finns det ju en regionteater och sen kommer det ju mycket besökande liksom evenemang och arrangemang och så. Så att det ser ju helt annorlunda ut.
Ja, när du växte upp och Riksteatern, var det Riksteatern som var där då, eller fanns det även
fria? Ja, Riksteatern fanns ju som och gästspelade.
Ja, och även fria grupper naturligtvis. Åkte Folkteatern på turné någon gång?
Till Gotland?
Nej, överhuvudtaget på turné.
Om vi åkte på turné, vi har varit på turné jämnt och ständigt.
Jämnt och ständigt, jag tänker utanför länet.
Ja, det har funnits vid några tillfällen. Mm. Vi har ju gästspelat i Göteborg. Vi gjorde ju ett... Alexandra Zetterbergen gjorde ju en föreställning som heter Projekt Mamma.
Ja.
Och där hade vi ett samarbete med Örebro länsteater. Mm. Så vi var på en kortare turné i Örebro län. Och vi var även faktiskt och spelade i Visby några föreställningar.
Ja.
Så att det finns då och då genom åren. Men vi har ju alltid huvudsakligen lagt all verksamhet i Gävleborgs län.
I Gävleborgs län. Var inte Alexandra Zetterbergen på Dramaten om med mamma?
Nej, jag tror det var ett annat ställe i Stockholm som vi spelade på. Ja.
Var det det? Mm. Fantastisk föreställning. Ja, Inger, det här var teaterminnen. Att verkligen minnas. Mm. Även för mig. Jag tackar dig så mycket för denna stund som betyder oerhört mycket för mig.
Tack så mycket, Agneta. Och vi kommer ju synas i publiken nu med.
Nu syns vi i publiken. Tack, Ingrid Härlitz, nyligen pensionerad producent på Folkteatern Gävleborg.
Ja, och tack, Agneta.
Tack.
Det var en väldigt trevlig person ni hade, tycker jag. Och nu ska Rune Gustafsson ta oss med till Maricopa County i Arizona. By the time I get to Phoenix.
Reklam.
Hej,
Ingela från Länsmuseet här. Välkommen att hänga hos oss. Ta hissen upp till våra konstsalar och gör ett nedslag i länets historia på vägen ner. Upplev världsarvsgården bortom Åa i Fågelsjö i virtual reality. Läs flaskposten från det sjunkande skeppet på Nordsjön och titta närmare på muskötten från Gustav den andre Adolfs gevärsfaktori i Söderhamn. Och sist men inte minst, ta det tid att skapa med barnen i vår ateljé. Alltid öppet tisdag till fredag 11-18 och lördag söndag 12-16. Fri entré och gratis wifi. Välkommen till Länsmuseet Gävleborg.
Träffpunkt för seniorer är öppen för alla seniorer i Gävle kommun. Mötet med andra kan vara början till ett rikare liv. Du kan påverka, ta del av aktiviteter och det är ofta spännande saker på gång. Program finns att hämta i Stadshusets reception eller på Gävle kommuns hemsida. Gilla oss gärna på Facebook. Välkommen! Ring 17 97 71 för mer information.
Bio7an är Gävle kommuns komplementsbiograf. I 25 år har vi visat filmer som annars skulle gått Gävleborna förbi. Filmer som får dig att tänka och känna. Filmer som utmanar och filmer du älskar. Upplevelser som stannar kvar. Som pensionär har du 20 kronor rabatt på vårt ordinarie biljettpris. Boka din biljett på bio.se. Varmt välkomna till Bio7an. Film när den är som bäst.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
SPF Seniorerna är det självklara valet för pensionärer. Det finns hela 12 lokala föreningar i Gästrikland. Vi arbetar bland annat för att ge dig trygghet i boende, äldreomsorg och sjukvård. Dessutom har vi ett stort utbud av aktiviteter, intressanta upplevelser och spännande resor. Prova på du också. Ring 0291 301 26 eller gå in på nätet sbf.se för att komma till din förening.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss. Du når oss på 026 62 3940 eller via e-post info@seniorradion.se.
Ja, hej på er. Sven Johansson här som tar vid ett litet tag för att Sven-Erik ska få lite kaffe i sig. Och jag har tagit med mig en ornitolog, en fågelkännare och fågelräknare. Kan jag väl också titulera dig. Per Aspenberg, välkommen hit.
Ja, tack. Ja, alla de här yrkena stämmer.
Ja. Du skulle ha varit här för en månad sedan.
Ja. Ja. Någonting hände.
Något hände då.
Ja, det är, jag var ju, skulle vara en vecka på Äggegrund. Men jag blev fast där. Och för det första så kan man säga att det normala sättet att bli fast där är att bli kvarblåst. För Hamnviken vetter mot norr och blåser det från norr så kommer marken ut eller in. Och det kan bli en vecka.
Ja.
Men den här gången var det inte det. Utan när jag kom ut med egen båt så såg jag att propellerhuset läckte olja. Och då måste jag försöka fixa det på plats där ute. Och det tog ett tag innan jag fått min fru att köpa reservdelar och fixa det där. Så att jag kom hem till land då och en vecka efter jag skulle. Och det var ju bara en ren bonus då då. För det är väldigt trevligt att vara där ute.
Du var alldeles ensam där ute då?
Ja, den veckan var jag ensam ringmärkare på fågelstationen, ja. Men när reservdelarna kom ut, då var det mina avbytare som kom. Men jag måste ju vara ett tag till då för att få båten fixad.
Jag förstår. Du, Den här fågelstationen där ute, hur är det organiserat?
Ja, alltså all ringmärkning av fåglar i Sverige, den är underordnad Riksmuseum. Och man kan då fungera som fågelstation, och då har man samma ringar för alla som kommer dit och ringmärker. Då. De är bara assistenter till fågelstationen, kan man säga. Och det är vissa krav då, man ska ha ett ställe att bo på så där, och hålla till på. Och ha ganska kontinuerlig verksamhet under flytttider då. Och då kan man få bli i fågelstation. Men man kan ju säga som så att det är ju ett lustigt namn. Den här stationen då, den har väldigt dålig koll på tidtabellerna. Som du märkte kanske att jag blev kvar en vecka. Normala stationer, där kommer ju tågen och går efter tidtabell. Men här är det... Är det inte någon sån station?
Nej. Nej. Men hur ser det ut då? Ni har spänt upp nät och så där ute då? Och...
Ja, vi har två typer av metod för att få tag på fåglarna som vi ringmärker. Det ena är att vi fångar småfåglar, kan man säga, i nät helt enkelt, i slöjnät på land. Och det är rastande småfåglar då under vår och höst. Den andra metoden är att vi plockar ungar av tärnor och grisslar och sådär och sätter ring på dem. Och då använder vi inte nät, utan då plockar vi dem bara på backen eller i håligheter.
Vadå? Går ni ut och liksom böjer er ner ämnet så? Ja,
det är två arter framförallt som vi försöker märka många av. Det är silvertärna, och silvertärneungarna, de ligger bara... nästan osynliga framför fötterna på honom. Men ja, de hittar man och så sätter man en ring på, och så hoppas man att man får ett återfynd från Australien eller sånt där. Och det är ju världens mest långflyttande fågel. Och sen den tobisgrisslor, de häckar i håligheter under stenar och sånt där. Så då plockar man ungarna där. Som är...
Världens mest långflyttande, vad innebär det? Hur långt flyttar silvertärnan?
Ja, silvertärnan flyttar ju... Har man nu kollat upp med GPS då, den flyttar efter Västeuropas kust då, ner till, den kommer till norra Afrika, och då drar den ut över Atlanten och håller till utanför Newfoundland, ute i havet alltså, ett tag, där det finns mycket fisk. Och när det sinar lite grann, det har ju med årstider att göra, då flyger de ner mot Afrikas, utanför Afrikas sydkust och vidare ner mot i riktning mot övervintringsområdet som är Weddellhavet i Antarktis då, där de lever på krill. Så att, och då flyger de först västerut och kan hamna på Nya Zeeland, Australien, och sen flyger de mot först österut då, sen flyger de västerut då, efter Antarktis kust till Weddellhavet där det kryllar utav krill, kan man säga. Sen är det full fart på någon dryg månad, då flyger de raka spåret upp igen till häckningsplatserna.
Ja. Men vad ska de här göra då när det finns så mycket krill där nere? Varför stannar man inte där då?
Men alltså, ja, alla fåglar som flyttar de har ju hittat så att säga var bästa platsen är vid varje tid, ungefär så. Och det som evolutionen driver dem till, det är ju att flytta till det som är optimalt ställe hela tiden. Och det verkar ju vara så då för silvertärnan.
Ja.
Att den flyger otroligt långt.
Ja, nu, ja just det. Ja. Spännande, du. Om sidor kom du i land från Äggegrund då, i alla fall. Ja.
Ja, det var en kort flyttning. Men...
Ja, men vad gör du där ute när du går alldeles ensam? Går du...
Nej, men det är... Normalt så är man tre eller fler som sköter ringmärkningen. Och är man ensam, då får man ha begränsat med nät så att det inte blir för mycket fåglar på en gång. Och sen kör man ganska långa dagar, börjar tidigt. Och sen dokumenterar man på dator och skriver i dagböcker och sånt där. Ja. Och så kanske man lagar lite mat, och sen när man är trött och går och lägger sig, för man ska ju upp 5 på morgonen eller 4 på morgonen.
beroende på när det är på hösten. Så att det är inget problem alls att få dagarna att gå.
Nej, men du, det låter ju underbart, men jag skulle vara lite skraj att vara ute. Och,
ja, alltså, det, är
det, det är långt ut. Men, ja, jag har varit där några gånger, men just den här ensamheten, jag kan tänka mig att det är något alldeles speciellt.
Ja, alltså jag har inget problem med mig som sällskap, om jag säger mig själv som sällskap, det funkar.
Ja. Hörde du, fågelsäsongen då, det är väl dags att kanske börja summera i alla fall. Vi pratade om vinnare och förlorare, vilka arter är det som växer till sig?
Ja, jag rör mig mycket i skärgården och där är det ju ett par arter som har ojämförbar ökning egentligen. Grågås är en art, kanske bara häcka ett par eller något sånt där i början på 70-talet. Och nu finns det grågäss överallt i skärgården och det har skett väldigt fort. Den andra arten som folk är mer medvetna om att den har ökat explosionsartat är ju storskarv då.
Ja, just det.
Ja, så är det. Den började, den fanns bara nere i Kalmarsund för 50 år sedan. Men nu kan man säga att den dök upp på Gårdskärskusten på 80-talet. Om vi väntade om det skulle dyka upp någonting på andra sidan Norrlandsgränsen, och det gjorde det också. Efterhand då, så har det blivit många i Gävle sjögård. Och sen har de också fortsatt med expansionen och det finns väldigt många i södra Hälsinglands sjögård.
Ja, just ljus, det. Jag har sett där ute.
Så att det, ja, det är ju, det är ju.
Och många vill bli av med dem där.
Ja, alltså det är ju, det finns ju så här, miljö, vad man ska kalla det för, miljöproblematik då, med lukt och från spillning och sånt där.
Ja.
Det måste man ha respekt för att folk inte gillar. Och sen finns ju misstanken att de påverkar fiskbestånden mycket. Och det får man ju också ha respekt för att folk tänker på, och det är inte så, det är ganska komplext egentligen. De skarvarna som man, skarvungarna man tittar på, de brukar ha lite extra mat i krävan, och det är nästan alltid tånglake och abborre. Och det är abborre då kan väl vara lite intressant, men tånglake är inte så intressant som för fiskarna. Men ja, det är två exempel på arter som har ökat.
Ja, vi har ett gemensamt intresse, du och jag.
Ja, du tänker på häger, eller?
Jag tänker på häger. Vi håller ju till ute i Utnora, och där mitt emot vår lilla sluga där finns en koloni sedan ett 20-tal år tillbaka, eller någonting sånt där, kan jag tänka. Och du har något ansvar för tillsyn och inventering.
Ja, egentligen, jag har inte någon myndighetsuppdrag för, eller något i den stilen då, för häger, utan det blir av eget intresse. Häger, ja, häckar ju inte här på 70-80-tal, utan det är senare då, sen de har etablerat sig. Och nu kan man säga att i Gävle kommun så har det funnits stora hägerkolonier rätt länge nu på tre platser. Furuvikare, en sån här, så Furuviks camping och så vidare. Där har de häckat med kanske 120 bon ungefär. Det rör sig om nu. Och vid Hagalund i Hamrånge, där har det varit lite drygt 100 bon. Men det, den kolonin då, alltså de träden, de är avverkade nu. Och det var egentligen inget regelbrott från den som avverkade där, utan hägen uppfattas som en väldigt framgångsrik art nu. Det är en av vinnarna alltså.
med andra ord. Och då tillåter man, alltså då lägger man inga restriktioner på avverkningar som är på sådana ställen där de häckar. Mm. Den tredje, det är utnora.
Ja.
Börjar brännas för dig. Och där det också finns, det var ungefär 110 bon när jag räknade senast då.
Ja.
Så att, och de har ju gradvis blivit fler och fler sen du, Sven, upptäckte dem där egentligen.
Ja, ja, det var hela befolkningen där uppe som upptäckte dem. Och de låter ju en del, om man säger så. Ja. Så de är inte diskreta.
Nej, det är de inte. Så man beskriva häger så är det ju en långsträckt fågel egentligen. När den är ute och promenerar genom grundområde och letar efter fisk. Men när den flyger iväg sen, då drar den in halsen. Mm. Och flyger i och för sig med kupade vingar och sådär. Men man kan tro att det är en havsörn då som kommer om det är lite på långt håll och sådär. Men det är det ju inte. Och hägrarna är ju intressanta. De bygger ju risbon högt upp i träd. Det är så efteråt när de är klara, då kan man räkna de där borna och se där det är spillning under, det är ett aktivt bo då. Och ja, de är, bildar par, nya par varje år. Hannen kommer först, sitter i ett bo som man har valt ut och gör sig till för att locka dit en hona. När honan kommer sen, då fortsätter de att bygga tillsammans och de honan är ensam om att lägga ägg förstås, men sen ruvar de båda två och sådär, så att de delar faktiskt på de är moderna, de delar på vårdnaden.
Delar vårdnaden, ja. Hör du, jag ska naturligtvis följa dem vidare och jag förstår att du också kommer titta till dem då och då, där ute ut några. Vi kanske då, ja, det måste vi göra ett nedslag nästa år eller någonting, så får vi se hur det går för dem.
Ja.
Tack för att du kom hit, ja, Per Aspenberg.
Tack för det.
Ja. Nu tar vi och lyssnar på lite musik, nämligen Dekadans med Cornelis Vreeswijk.
Dekadans råder här i vårt socken försönt. Prostens dotter har rymt med en jazzmusikant. Vilken chock i vår flock detta gruvliga bygd rasat ned som ett hjärtecken från Herren Gud. Prosten stös i folkets park. Dekadans, dekadans. Och musikanten spelade och dansade varje dans. Och han lockade och han pockade och han blåste i sin lur. Och han lurade prostens dotter fast man inte vet hur. Ni vet hur de är småstäder, de har ingen fantasi. Jag har väl hört, kära ni, det är väl allom bekant. Ingen sann och äkta kristen kan bli jazzmusikant eller Ljusdur Åkerberg. Och att kyrkoherdens dotter släppte en sådan innanför sin särk, det är dekadans i tiden, det är djävulens verk, eller hur? Det är självaste Satan som har snärkt dem i sitt garn. Han har farit i musikanten, detta djävulens barn. Och att det dansade ut i parken, ut i fullmånens glans, det är skam på torra land. Dekadans, dekadans. Dekadant och försoffade vår ungdom av idag. Och den tror inte på religion eller lag. Du kan ingenting göra åt det, nej, du har ingen chans. För det är röta i vårt sekel. Dekadans, dekadans.
God förmiddag. Agneta Sjöblom heter jag och det här är veckans favorittips från mig. Idag tisdag och imorgon onsdag
Självhushållning, en dröm för många idag. Ett evigt ekorrhjul för många förr. Från produktions- till konsumtionssamhälle och vad som krävts för att vara självhushållande de senaste århundradena. Vad har producerats, odlats och ätits? Föredragshållare i Antikvarie Anna Larsdotter och det ingår i föreläsningsserien Historien händer här på Länsmuseet idag tisdag klockan 11.30 och imorgon onsdag klockan 18. På onsdag öppen repetition inför fredagens konsert med Gävle symfoniorkester som leds av dirigent Lorenz Equilby. Gävle konserthus klockan 11.30 till 12.10 cirka. Och på torsdag är det lunchmusik, Bach är bäst, del 2 med Daniel Larsson på orgel i Heliga Trefaldighets kyrka klockan 12.30. Och på torsdag är det också författarsamtal med författaren Helene Rådberg, aktuellt med boken Kvinnorörelse, i ett samtal med bibliotekarien Lilian Samuelsson. I romanen skildrar Helene Rådberg genom sin mormors mors levnadshistoria hur kvinnor kring förra sekelskiftet kämpade för kunskap och lika villkor i samarbete med Gävle biblioteks vänner. Gävle stadsbibliotek, Nygatan 25, på torsdag klockan 18 och på fredag konsert med Gävle symfoniorkester och dirigenten Lorenz Equilby och solist David Frey, piano. Ur programmet Mozart Figaros bröllop, ouvertyr och pianokonsert nummer 21, Elvira Madigan, samt Beethovens symfoni nummer 6, pastoralsymfonin. Och det sker på Gävle konserthus på fredag klockan 19. Och på museet är det lördagsateljé. Inspireras av konsten på museet och måla egna porträtt i olika tekniker tillsammans med Beatrice Jalkelöv. Och det är för vuxna och barn i alla åldrar och kostnadsfritt. Länsmuseet på lördag klockan 13-15. Och slutligen på måndag, Solitär av Lars Norén. Ett uruppförande av en av Lars Noréns sista pjäser. Och denna pjäs är en av de sista han skrev före sin död, hade sin urpremiär på Dramaten våren 2022 i regi av Sofia Adrian Jupiter. Gävle teater på måndag klockan 19. Tack för att ni lyssnade.
Hej, nu har vi definitivt lämnat de verkliga veteranerna bakom oss. De som började uppträda på vaudevillteaterna under åren de var förhindrade att dokumentera sig på platta enbart på grund av sin hudfärg. Men även om OK Records redan 1920 släppte in svarta artister som solister på sina plattor, trots branschens hot om bojkott om de gjorde det, tog det många år innan svarta artister kunde få ordentliga hits med sina sånger. Vita artister gjorde covers av svarta artisters låtar. Ofta blekade sådana, framförallt textmässigt. Men genom aggressiv marknadsföring sålde de bättre än originalartisternas platta. En som råkade ut för det var dagens huvudperson, Mabel Smith, eller Big Maybell. Hon fick aldrig den hit hon förtjänade med Whole Lotta Shakin' Goin' On, som väl de flesta känner bättre i Jerry Lee Lewis coverversion. Mabel föddes den 1 maj 1924 i Jackson, Tennessee. 8 år gammal vann hon en amatörsångtävling och som 12-åring började hon sjunga med Dave Clarks Memphis Band. Hon turnerade med The International Sweethearts of Rhythm och fick jobb som pianist åt Christine Chapman. 1944 gjorde hon skivdebut. Från 1947 till 1950 spelade hon med Tiny Bradshaws band och under de åren gjorde hon 3 plattor, ackompanjerade Hot Lips Pages band. Skivproducenten Fred Mendelsohn gav henne artistnamnet Big Maybell och 1952 skrev hon på för Columbia Records. 1955 gjorde hon så Whole Lotta Shaking Going On, producerad av Quincy Jones. Den har jag spelat tidigare här i Seniorradion, så vi hör istället So Good to My Baby, skriven av Rosemary McCoy och Leroy Kirkland. Rock'n'rollen hade nu slagit igenom och Big Maybell hade hits med Candy 1956, That's a Pretty Good Love och den rockiga Ring Dang Dilly men med tonårsinriktad lyrik. Efter 1959 växlade Big Maybell över mot en mer soul-influerad repertoar. Hon fick fåtaliga hits och hon gjorde sin sista inspel 1967, då med en cover av 96 Tears, ursprungligen hit med Mark and the Mysterians. Men 9 år tidigare medverkade hon vid Newport Jazz Festival med en repertoar som stod mer rotad i bluesen. Vi ska höra henne i Charles Singletons och Rosemary McCoys Pitiful. Tack för idag! We'll be right back.
like you're trying to see just how mean you can be. I wouldn't do dog the way you do with me. Pitiful, I'm pitiful. Feel so sorry for myself. Hey, pitiful, I'm pitiful.
Reklam.
Hej, jag heter Anna och jobbar som konsumentvägledare på Konsument Gästrikland. En telefonförsäljare ringer och du tackar ja. Vad gäller om du vill ångra dig? Besök oss vardagar måndag, tisdag och torsdag mellan 9 och 12 på Stadsbiblioteket i Gävle på Nygatan 25. Du kan också ringa oss måndag till torsdag mellan 9 och 12 och på onsdag fram till klockan 16. Och då ringer du på 026 17 50 50 eller så mejlar du konsumentgastrikland@gavle.se.
Vill du bli mer digital? Då ska du inte tveka utan kontakta oss redan idag. För det är ju så att surfa på nätet och betala räkningar är svårt om man aldrig har gjort det förut. Men nu kan du i lugn och ro få hjälp av en digivän att lära dig att navigera på surfplattan, telefon eller datorn. Ring PRO samorganisation 0764 721222 eller SPF seniorerna i Gävle 070 332 1926.
Sugen på något gott till fikat? Eller varför inte ge bort ett paket av Ländias goda kokosbollar och chokladbollar? De finns i din lokala butik. Direkt levererade från Roslagen av familjeföretaget som har över 70 år i branschen. Eller gör en utflykt till OKQ8 Roslagsstoppet som har Ländias fabriksförsäljning av kokosbollar och chokladbollar i storpack. Öppet alla dagar i veckan. För mer info, gå in på www.lendia.se.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag, året om, jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Nu har vår panel kommit in i studion här och vi har...
Conny Persson.
Kerstin Weivert.
Och sen Amersynske.
Och sen, ni är välkomna här.
Tack så
och
mycket.
Vi ska prata lite grann om aktuella saker. Mm. Och vi har ju haft en ny regering nu i dryg vecka då. Mm. Och det har ju visat sig att det finns inga ministrar från någon plats norr om Borlänge. Vad säger vi om det?
Ja, det är ju sorgligt egentligen. Det har väl nästan alltid varit någon norrlänning med i de senaste regeringarna. Om inte annat så för syns skull. Ja, men lite ligger i det tycker jag. Jag tycker det är dåligt.
Mm. Jag håller med. För det borde ju verkligen vara representativt. Sen är det väl så här då. Finns det ingen då som anses vara lämplig, då kan det ju vara problem med det då, att rekrytera någon. Men jag tycker det är konstigt att det inte finns det.
Nej, men de två senaste, jag kommer inte ihåg namnen på dem, men det var ett par stycken där uppifrån. De har ju inte platsat, de har ju fått sluta. Mm. Så att man kanske tänker så. Men alltså Borlänge, de ligger ju inte ens i Norrland. Hade det varit från Gävle så har det varit i Norrland. Borlänge ligger i Svealand.
Mm. Men ska jag tolka det du säger som att Kristersson har lärt sig av tidigare?
Kanske. Ja. Kanske. Nej.
Men det,
nej.
Jag tycker det är ett problem alltså. Därför att tittar man på liksom var i alla fall Det är ju halva Sverige, alltså till ytan är halva det är Sverige. Mer. Ja, mer är det, men sen är det nominellt med antal personer är det ju inte lika mycket representation på det sättet.
Nej, det är ju så.
Jag tycker det är dåligt, det måste jag ju säga. För det är ju väldigt expansiv ända utan Sverige ja. Nu, alltså med enormt nya försök med, liksom, med både batterier och med ståltillverkningen som är icke-fossilbaserat.
Och mycket landsbygd.
Landsbygd.
Man pratar ju mycket om landsbygd. Det, ja.
Och kommer bli ännu viktigare i och med klimatförändringarna så blir ju de här delarna ytterst viktiga.
Nu kommer att få lika dyr el som Skåne.
Ja, det kommer de nog genomföra. Det inte finns någon minister ifrån Norrland. Alltså, så att, jag tycker det är lite innerstadsperspektiv på de flesta, alltså innanför tullarna i Stockholm, och det tycker jag är ganska bedrövligt.
Och nu
om de ska vara ett landsbygdsparti som bland annat Sverigedemokraterna och många andra uttrycker, så är det ju väldigt underligt.
Och jag tänker också nu, det är ju liksom någon kraft som har satts igång, det här med att man kan jobba på distans och att man kan driva företag på andra ställen än i storstäderna, så tycker man ju att det Norrland har framtiden, så att säga.
Ja, du var ju inne på det här med de nya teknikerna då.
Ja, visst. Det är mycket som utvecklas nu, framförallt uppe i Norrland. Den praktiska tillämpningen, om man säger, utav ett starka. Alltså.
Och där blir det ju väldigt mycket elanvändning som ska till.
Det är inte bara el, om man tänker, titta på vilka mineraler som behövs i den här industriella omställningen som är till mer grön el. Va? Det finns ju huvuddelen i Norrland. Mm. Man är ju helt beroende av Norrland, och sen inte ha en minister som har sin förankring i landsbygd, för det kommer bli enorma motsättningar mellan både personal och minoriteter. Jag menar samerna och mycket annat.
En annan
gruvbrytning.
Ja, det var att glasögontillverkningen kom till Östersund istället för Ockerbo. Mm. Det är ingen stor grej, men dock. Ja. Det är en markering.
Ja.
Så det är ju mycket i Norrland.
Jo, det är det.
Men ingen minister, varken från Ockelbo eller Östersund.
Nej, men en halvkunglig i alla fall från Ockelbo. Eller vad man nu ska säga. Ingifting. En ingifting.
De kanske är så snåla så att de inser att det kanske blir för mycket traktamenter om de ska vara norrlänning i regeringen.
Ja, de får väl bosätta sig någon annanstans.
Ja, just det. Ja, men de flesta norrlänningar är ju... Väldigt många bor ju redan i Stockholm. Alltså i sitt ursprung och flyttar och sånt där.
Jo, men det är ju okej på något vis. Men de ska komma därifrån och känna till...
Man ska ha hjärtat därifrån.
Ja. Precis.
Ja, det ska man ju känna.
Kan tänka till och med acceptera att de inte håller på Leksand.
Ja, det gör ingenting. De får hålla på alla lag ut. Ja, håll på Färjestad istället.
Jag vet hur du gör. Men GIF går det bra för. Ja.
Mm. Så vi är överens då att...
Ja, det är vi.
Det är ett dåligt beslut om.
Ja, det är
inget beslut, de har bara gått bort det.
Det är svårt att inte kunna rekrytera en enda minister ifrån liksom halva Sverige. Det är, tycker jag, en stor brist.
Om vi skulle ta och prata om något, ska jag säga, roligare då. Och det är från, vad är Halloween? Och varför har vi det i Sverige?
Det är amerikanskt från början, va?
Det är väl amerikanskt från början.
Irland. Alltså, här har vi haft allhelgona jämt. Den är gravarna av det. Men det här att klä ut sig och skrämmas, det är ju inte... Ja, kan det vara 30-40 år? 50 kanske.
Jo, men varför tar vi till oss det?
Vi tycker det är kul att festa.
Vi påverkas av det kommersiella, reklamen och allt det här. Och köp, köp, handla, klä ut dig, det tror jag. Också en sån här del.
Det är mycket annat som tas över också. Det här Black Friday och jag vet inte fan allt det här. Att de bara ska få nedsatt och köpa innan jul och alltihopa. Så det är väldigt enkelt. Men det beror ju mycket. Det är ju marknadskrafterna som styr oerhört mycket. Va? Men sen är det ju för barn. Alltså, vi var ju hälsa på barn och barnbarn nu i söndag måndag här. Och en liten 4-åring, han hade varit med och klippt ut lite grann och satt upp lite... skräck och allt möjligt, liksom spöken och allt möjligt. Och det där är en blandad förtjusning hos barn, det här drömmen om om liksom tilliten och sen skräcken som finns utanför en, liksom ens liv eller medvetande. Att man ska ju lära sig handla med det så att säga i livet, va? Psykiskt, jag ser ut som en skräckblandad förtjusning hos barn, alltså det här att kontakten med det här skräcken jagande.
Jag är också som barn då, för jag har halloweenpyntade i helgen. Mm. Är det någon som mer som gör det?
Nej.
Men jag tycker det är kul, jag har lite spöken och lite grejer.
Ja, kommer det barn och barnmorn kanske?
Nej, det är bara för mig och gubben.
Jaha, ja just det.
Blir han rädd då?
Nej, så farligt är det inte. Men det är mer dekorativt.
Har det inte alltid varit så en förtjusning av att bli skrämd på något vis?
Jo.
Och det som jag kan tycka, jag säger på mina barnbarn att vi har klart, vi ska gå på Halloween på Furevik och de bara har längtat helt år sedan vi var där sist. Va? Men det som är också, man kan tänka sig, vi är ju så rädda för att prata om döden i Sverige. Och då kan man ju tycka liksom att det blir ett motsatsförhållande på något vis. Ska man vara rädd? Eller ska man då liksom tänka på de som har gått före oss?
Man kan passa på och sända dem en hälsning.
Ja.
Jag kommer ihåg, apropå, det var ju en deckare av Folke Melvig som hette Svarta och vita damer. Jag tror det var Svarta damer och vita damer och sånt. Ja. Och jag växte upp bredvid en kyrkogård, en ganska stor kyrkogård. Och det var det ju ett antal personer som rörde sig ibland då ute på kyrkogården i samband med bland annat Allhelgon, men även annat, alltså gick i kapper och skrämde. Mm. Och det gjorde ju, vi var ju själva ute. Mm. Och någon sprang i förväg och gömde sig liksom bakom någon grav och reste sig upp. Så då var vi inte så gamla. Vi kan ju vara mellan 10 och 15 max. Alltså, så där. Och det var verkligen skrämsel. Och speciellt när flickorna var med och sånt där. Då tyckte man var roligt. För då kastade de sig i famnen på en. Och liksom,
Svarta damen.
Men det är att behandla rädslan på något sätt. Ja. Fast man inte var dödlig rädsla. Nej. Utan det var en skräck. Va?
Men Svarta damen fanns nog på alla orter.
Jo, det fanns för alla. Det var det jag menade.
Fanns hemma i Falun också.
Det var ju. Och mycket var ju också i samband med den förra. När det var en påve som dog på 50-talet, det var 56, då var det ju många katoliker som var ute och gick och stod och sörjde och sådär. Så men man har ju försökt behandla allhelgona. Jag tycker det är synd att man inte återgår till det egentligen mycket mer och pratar om sina döda och pratar om de minnen och de som har gått bort och så.
Fast man gör väl det i viss mån, även om det här utklädningsgrejerna kanske har tagit över, men det är ju en väldig trafik till kyrkogårdarna.
Ja,
otroligt vackert.
Jag tycker man ska återuppta lite grann där det är vördnaden för allhelgonadagen i så fall. Va? Så att
för alla som har dött blir ju inte spöken.
Är det några som blir det?
Ja, kanske någon.
En del vålnader har man ju sett.
Men visst är det olika helger, va? Är det Halloween först?
Nej,
och så?
Halloween kommer ju från, det är väl någon gaelisk version av All Saints egentligen.
Ja.
Så de hänger ju ihop etymologiskt i alla fall.
Men om man tittar i kalendern.
Kalender tror jag.
Så tror jag det står olika.
Nej, ja, det skiljer inte så mycket, jag tror inte.
Nej, men sen blir det väl också kopplat till barnens höstlov. Mm. Så därför förlängs ju liksom de här aktiviteterna. Så alla barn som fyller år i den här tiden vill ju ha Halloween-kalas.
Ja, det blir ju liksom en vecka nästan där som jag håller på. Mm.
Men det här trick or treating då? Har vi det också i Sverige i samband
med? Vad är det för något?
Det är det här att barnen utklädda ringer på.
Jaha, det som vi har till påsk.
Ja, ungefär i påsk, ja.
Och då ska man ha godis.
Ja, men så har ju vi till påsk på skärtorsdag.
Ja, godis.
Fast vi gör väl inte bus på påsken? Vi vill väl
bus
bara
eller godis, säger man.
Ja, det gör de faktiskt.
Ja.
Jag vet att vi fick en gång när vi bodde i Bomestad, då fick vi, i och med att vi inte var hemma tror jag, men då hade de kastat ett ägg istället på väggen.
Nej men.
Ja.
Det är kanske det de håller på med på Gävle strand när de slänger in grejer och Andersberg. Och.
Ja. Så varför har vi det, sa vi? Det var det kommersiella som har tagit över och vi har helt enkelt plockat över en amerikansk tradition.
Jag tycker det är både och. Jag tycker både det är lite kul att pynta hemma och jag tycker det är högtid och fint att gå till kyrkogården.
Men visst är det mycket business kring både Halloween och Black Friday och allt vad det heter. Runt jul och påsk.
Man behöver inte anamma allt.
Har, om du talar om djur så har vi ju ananasrean också.
Ja, det också.
Ja, fast den är nästan borta nu. Den är, har inte samma kraft
som Black Friday har tagit över.
Ja. Men julskyltning har ju påbörjats på vissa håll redan, om man säger.
Oh ja, i början på oktober brukar det vara.
Jag tycker det är hemskt, för att jag brukar ha sandaler in, så långt det går in till snön kommer. Det har jag idag också.
Och inga strumpor.
Nej, och innan dess får de absolut inte börja julskylta.
Ja, men det är ju ditt personliga firande.
Ja, men jag borde bestämma det där.
Men det får du.
Men jag kommer ihåg julskyltningen.
Ja,
på min tid. Ja. Jag var lite... Ja, och så var det ju Kara Olsson, klädesaffären som fanns. Ja. De hade ju en levande häst och en liten tomte. Så det var ju liksom höjdpunkten. Och Poison Mixers spelade i musikaffären. Och, ja, liksom det var lite mer. Ja. Det var inte bara köpa då.
Ja, men då brydde de sig om det.
Ja. Så var det papper för fönstren som skyltade, så fick man gå dit och titta. Mm. Fast jag minns mest att man var ute och tittade efter killar.
Alltså, du var sån du.
Sån var jag.
Ja, då gick hon och tittade i de skyltfönster där kararna speglar sig i fönstren, eller hur? Var det inte så?
Ja, unga karar. Ja.
Men nu har vi lämnat Halloween på det sättet. Ja. Men vi har ett behov av skräck i alla fall.
Ja, absolut.
Då kan vi väl kanske fundera på, eftersom jag var inne på jul här då. Mm. Ska vi släcka julbelysningen?
Lite kan man få ha.
Det beror på i vilken omfattning. Jag tycker man ska verkligen tänka på liksom energibesparing.
Mm. Mm. Men vi har ju minskat nu. 18%.
Ja, på vissa håll, ja. På
vissa, men julskyltningen är inte riktigt igång än.
Nej, det är det inte. Men
det är första advent redan 27 november. Alltså. Ja. Det är ju så himla tidigt. Mm.
Men det finns ju, jag menar, mycket företag och mycket kommuner har ju övergått till ganska energibesparande lampor och sånt. Va? Så att de kanske inte drar lika mycket som de gjorde förr i tiden, men vi ska man vara försiktig, absolut. Mm. Och spara som ett föredöme åtminstone, att man går före, det tycker jag.
Men en sån här i fönstret måste man ju få, och så sen den här med levande ljus. De två tycker jag är heliga.
Det är ju ett stort problem att vi lever där vi lever, därför att det är ju mörkt i stort sett halva året och halva dygnet minst, va? Är det inte det? Eller har jag fel? Ja. Och det gör ju att det behövs ju upplysning så att man ser var man går, var man cyklar, och framförallt att barna inte råkar ut i några trafiksituationer. Mm. Att kommer ihåg att ta på sig reflexer. Ja,
men nu ställer de ju in elsparkcyklarna sista oktober, om man inte äger dem. De får inte förekomma. Är det snöfritt kan de få dispens.
Jaha, ja.
Men det är ju liksom när man får tända den där julbelysningen, så är det ju liksom känner man sig som att det är hopp om våren, tycker jag. Då har man kommit till jul, så är det snart vår. Och det liksom i det här mörka, för nu känner man just nu, tycker jag, att det är otroligt mörkt.
Mm. Oh, men man kan skulle återuppta lite mer utav ljusets återkomst egentligen runt den 22 december när det vänder. Va? Att man har det som är en högtid mer än vad egentligen julen är egentligen. Det tycker jag man skulle göra, för det är ju det som är ett hopp om ändå en ny vår och en ny sommar.
Du menar att det är ändå ingen som firar jul för Kristi födelse längre?
Det tror jag knappast. Ja, det är nog inte så många som gör det. Det tror jag inte.
De som är religiösa.
Ja, det finns ju en hel del faktiskt det gör det, men...
Nej, men det vänder ju då. Jag håller med dig. Alltså, det är ju trevligt med ljus. Och jag tänder ju ljus hemma nu åt mig själv när jag sitter och äter eller ser på tv. Mm. Ja, jag tänker säga att just för mig själv. De är ju dyra nu, va? Men jag unnar med det. För jag tycker det är så trevligt.
Talar du levande ljus nu? Eller
levande som jag tänder.
Ja, men det är väl nästan Ikea.
Då sparar man ju el.
Ja, men de ska tillverkas och har blivit dyra.
Ja, sant.
Och det är väl också Ikeas kanske största produkt.
Ja.
Det är kemiska produkter också, det som ska ändå tas.
De hade ju kampanj nu 99 kronor för sånt där storpack, och det har de haft jämt. Men normalt är det ju 149, tror jag. Mm. Men ska man åka dit och så då blir det ju dyrt.
Du var en gratis sponsring av Ikea här. Där får trycka på den där censurknappen.
Nej, men alltså det finns andra varuhus också. Klas Olsson.
Har vi gjort det vi ska, eller har vi något mer som vi tycker att vi behöver ta upp i just det här?
Jag tycker vi kan prata om den här ormen som rymde på Skansen.
Det, ja, kan det kan vi göra.
Är den fortfarande borta?
Jag tittade i morse och då såg jag den inte, så den är nog borta.
De tror ju att den ska finnas gömd inne i huset.
Ja. Ja, den måste ju vara inne i huset om jag förstod saken rätt. För kommer den ut så stelnar den helt.
Ja, men det kan den väl ha gjort.
Den kan ha kommit ut, det vet man inte, men det där är intressant. Jag ska berätta en kort historia om det. Alla mina tre söner, äldsta söner, jag har ju en dotter också som jag var hos igår. De har haft boaormar och vi har haft boaormar hemma hela tiden. Och den tredje sonen, jag ska inte nämna namn, nu höll jag på att göra det. Men i alla fall då rymde, när det var så varmast en dag, då rymde han ur terrariet hos oss på Långbackavägen. Och han var bort och vi vände upp och ner på hela huset, tre våningar vet du, det är radhus. Upp och ner och hittade han inte. Och vi var helt jättenervösa att den hade rymt in till någon granne.
Oj.
För att den var ju stor, var nästan 2 meter. Vet du.
Åh, herregud, jättestor. Får man ha sådana?
Och de där kramas sig, ja, det får du ha. Det får orma hemma.
Han var kärlig.
Ja. Men i alla fall då så, det som hände sen, och vi letade och svettades mer och mer. Vi tänkte, vad fan, ska vi berätta för grannarna eller inte? Och så såg vi rubriker i tidningarna liksom framför oss. Boaorm rymt till granne, klämt ihjäl en katt. Eller så. För den var fungerande. Men sen, och vi hittade inte, vi var helt förtvivlade. Så han måste ha stuckit någonstans ute eller någonting. Och vi var oroliga. Men efter en månad, då började han bli hungrig, va? Då skulle jag gå in i tvättstugan som låg på bottenvåningen. Då hörde jag någonting som, jag såg någonting liksom under trapporna som rörde sig. Då var det boaormen. Då var han troligtvis hungrig, va? Så då kunde vi äntligen ta honom så han kunde få sin mus. Och sen fick vi stänga terrariet ordentligt. Så det kan ta tid. Ungefär en månad kan det ju ta tills de ska ha mat på nytt, va?
Ja, det låter ungefär som när man var liten och skulle rymma hemifrån. Ja, just kommer väl tillbaka när du är hungrig.
Ja, just det. Ja, men så var det. Det var svettiga dagar innan vi hittade den faktiskt. Ja. Oj, oj, oj.
Men i det här fallet var det kobra.
Ja, det var kobra. Lite annorlunda.
Det är lite...
Ja. Kobra är lite annorlunda. Det är lite farligare om man säger så.
Vi får titta på Fråga Lund ikväll. Han ska ju vänja sig vid djur, programledaren.
Hoppas
där.
Hoppas det blir en kobra.
Han heter också Paulsson. Ja, och jag såg bilder att han har en orm runt halsen. Ja. Det är modigt.
Tänk om den rymmer också.
Ja, kanske han gör.
Det kanske är de som har tagit kobra.
Ja, Skåne.
Jag vet om de har öppnat Skansen akvariet efter det, eller är det stängt?
Nej, jag vet inte.
Nej.
Men det har sina sidor att ha orm, tycker
jag. Ja, det har det. Sen har vi väl inte haft någon orm efter
det. Jag skulle nog avstå från
orm. Ja, just det.
Men då får jag väl tacka er för idag.
Ja, tack själv.
Tack själv. Tack.
Det var en blandad kompott.
Blandad kompott. Ja, vi har väl haft ganska kul, tycker jag.
Ja, det var...
Får man skratta så här? Ja, vi får ju inte betalt, så då får man skratta.
Nej, och då får man skratta, precis. Ja. Så att då säger jag väl tack för idag.
Ja, tack så mycket.
Och så lyssnar vi på Povel Ramel. Och då blir det Johanssons boogie-woogie-vals.
Från Harlem i New York till Tranås i Småland är faktiskt en ganska lång väg. Men likväl så kom här om dagen en platta från staterna hem till herr Johanssons teg. Den spelts på gramofon utav hans jazzbitne son som vart i Stockholm och fröjdat på Nalen
och Sveasalen.
Och Johansson blev förtjust, tog fram sin bälg helt fördust och slog sig neder vid gramofonen och sonen i salen. Så ändrade han låten på äkt svenskt maner och ganska snart tog den fart från kvarter till kvarter, från kvarter till kvarter till kvarter. Den spelas på varenda ställe där man överhuvudtaget spelar alls.
Jo, då tog vi boogie-vals.
Löper upp och ner i basen med små gester i diskanten som det skalls. Gör Johanssons boogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-vals. Och Johansson fick den förlagd och nu har han succén som i en liten ass.
För Johansson tog vi boogie-vals.
För varsjunde gång vi spelar den så får han pengar till en kaffekask. För Johanssons boogie-woogie-woogie-woogie-woogie-vals. Att valsa honky-tonky tycker Johansson det är så trevligt som det kunde vara. Men Charlies boogies och de andra boogies tycker han åt Hälsingland kan gärna fara. För det är inte riktigt sån musik som passar in på stora starka svenska karar. Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet. Sätta vara en jag till och med av oss, vad säger inte det om Johanssons boogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-vals. Att valsa honky-tonky ser du Kasper, det tycker jag är så trevligt som det kunde vara.
Ja, visst är det det.
Men Charlies boogies och de andra sakerna låter vi åt pepparn vara, va?
Ja, ja,
ja, för det är ju inte sån musik som passar in på stora tjocka svenska karlar.
Nej, inte är det inte det.
Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Hulle kutte husche hucka hucke. Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet.
Jo, boogie boogie.
Sätta vara en jag till och med av mig, vad säger inte det om Johanssons boogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-vals. Hey, honky-tonky-tonky-tonk,
tjapp-boom.
Honky-tonky-tonky-tonk,
tjapp-boom.
Honky-tonky-tonky-tonk,
tjapp-boom.
Swing i tre fjärdes takt. Hey, honky-tonky-tonky-tonk,
tjapp-boom.
Honky-tonky-tonky-tonk,
tjapp-boom.
Detta är swing, det har Johansson sagt.
Ja, ja, detta är swing, det har Johansson sagt.
Ja, så gör man boogie-woogie på svenska. Och ni som vill höra mer av boogie-woogie kan jag ju lyssna på Seniorbluesen idag klockan 13 när jag kommer att prata lite grann om ett antal kända och mindre kända pianister som framför en hel del boogie-woogie. Och så skulle jag vilja passa på att skicka en hälsning till Timo, som Timo Heino då, vår tekniker som brukar vara här tillsammans med mig annars. Han fyller 70 år idag och befinner sig på hemlig ort. Så det här som han kommer att säga nu, det är inspelat i förväg. Så grattis Timo, och nu får vi höra vad som sker nästa vecka.
Hej, Timo Heino här. Nu ska vi se vad som händer i veckan. Idag mellan klockan 13 och 14.30 så fortsätter seniorsatsningen vid Hedvigslundshallen. Man kan där spela bland annat pickleball, gå in i bandy och boccia. Ni kan ta er dit bland annat med buss nummer 4 mot Andersberg och hållplats Hedvigslund. Träffpunkterna i Gävle centrum, de har öppet vardagar 10-12 och 13-16 om inte annat anges. På Kaplansgatan 10 på torsdag klockan 13.30. Konsument Gästriklands Anna Mäller informerar om vad som gäller när du handlar på nätet. Evenemanget kommer att livesändas via Facebook. På fredag den 28 oktober klockan 14.30 plats biblioteket Nygatan 25. Forum kom losskören uppträder. Kaffe med dopp 25 kronor. Insläpp från klockan 14. Och det var alltså på Stadsbiblioteket Nygatan 25. Brunnsgatan 59. Ja, de bjuder på följande. På måndag klockan 18. Roland Eriksson som leder programmet Hjärtesångerna här på 102,7 berättar om önskesånger och olika händelser. Ingvar Sundin, ja, han spelar han. Vill ni höra på gamla låtar från förr? Ja, då kan ni göra det på söndagsmorgnar mellan klockan 9 och 10. Då vi sänder från Stenkaka till Singel. 30-60-talets musik nonstop. Nästa tisdag så är det Ingrid Karlssons tur att ta på sig headsetet och programleda direktsändningen av Seniorradion mellan klockan 9 och 11. Ni får då bland annat höra Ingrid samtala med Claes Holmgren, kändis i orgelvärlden, senast i Staffanskyrkan och Visby domkyrka. Åke Salin levererar ännu en intressant krönika och Mats Åvall serverar ett kosseri på en bricka som nog var mindre förr. Det handlar alltså om att det mesta är mycket större nu. Rolf Wingemar, han pratar med nya vaccinsamordnaren Marie Larsson. Och så blir det Agnetas favoriter och blues med Sven-Erik. Nyhetspanelen består av Maj-Lis Svedin Nordling, Per Piscator och Kenneth Lutti. Glöm nu för all del inte seniorönskningen. Vi kommer att vara på olika platser jämna veckor för inspelning. Förra veckan besökte vi Mariakyrkan i Sätra. På fredag klockan 17 här på Seniorradion 102,7 repriserar vi det programmet. Ni kan även lyssna på programmet via webben. Surfa till seniorönskningen.se och klicka på program. Observera att det ska vara ett ö i seniorönskningen. Det var allt för den här gången. Tack för mig.
Ja, och tack för mig och det här dagens program. Vi har haft en hel del skojigt här tycker jag. Och vi ska avsluta med Stan Getz och Desafinado. Tack så mycket.